I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Like a raven, it's time to get this party blazing.
Kära vänner, välkomna igen till Pappapodden med Nisse och Manne. Jag tänkte på det att vi spelar in på distans, och då tänkte jag på att ibland när vi spelar in på distans förut, alltså när någon av oss var i ett annat land, så vi har hållit på så länge nu så att det kunde vara typ så här svårt att hitta vettigt internet och sånt.
Just det.
Nu finns det väl få ställen i världen där man har sådana problem.
Ja, jag tror också att det är svårt. Det är svårt
att nu hitta. Tvärtom, att vi försökte ringa varandra på en vanlig telefonledning först, och det lät som att man prata med sin pappa på affärsresa till USA 1987, så att då tog vi ett internetsamtal istället.
Du är någonstans i Grekland?
Ja, jag är på Rhodos och är helt ensam. Alltså helt utan min familj. Det är ju en klassisk tjänsteresa. Jag gör jobb och så.
Ja.
Men det är lite, jag har ju ett speciellt jobb. Som inte är så mycket att sitta i konferenser och sånt där, utan jag jobbar med diverse. Och den här veckan så jobbar jag med att skapa innehåll, kan man säga. Mm. Och då har jag gjort det genom att jag utsatte mig själv för en rolig utmaning. Att jag ska träna 30 timmar på en vecka.
Just det.
Och det finns krav för vad träningen är också. Det ska vara, om jag gör styrketräning så kan jag inte räkna hela den tiden som det tar. För att jag måste dra av halva tiden eftersom man vilar ganska mycket mellan
sätten. Ja, just det. Mm.
Och sen också på konditionsträning så får det inte vara hur slappt som helst, utan snittpulsen under aktiviteten måste vara minst 60% av maxpuls för att det ska räknas.
Okej.
Okay. Och sen ska jag då, det är reglerna. Och sen ska jag få ihop, alltså du hörde lite som Georges Perec när han skrev Livet en bruksanvisning. Mm. Det är lite, att man sätter olika utmaningar så här.
Mm.
Och sen så...
Ja.
Ja. Det är kanske lite mindre intellektuellt.
Ja, det är mer... Alltså, Eva Lowe-Johansson tyckte ju att liksom idrott och sport var fördummande.
Ja.
Så att man kan väl säga då att enligt Eva Lowe-Johansson så har ju du fördummat dig själv den här veckan.
Väsentligt.
Men ja. Alltså det är fascinerande. Ja, men just... Ja, förlåt.
Ja, men så målet har varit att jag ska få ihop 30 träningstimmar på 6 dagar här.
Ja.
Och jag är på ett hotell som har väldigt liksom generösa träningsfaciliteter. Det är ett Apollo Sports hotell med så här, det är liksom byggt kring träning, så alla här håller också på med träning. Det är inte konstigt att ha på sig typ cykelkläder i frukostmatsalen eller att ta 20 portioner och sånt där. Och nu är det sista dagen och det här är förmiddag, men jag har nu kommit upp i 29 timmar och 20 minuter, så jag har bara ett litet pass kvar. Och jag verkar ha överlevt det här. Det har varit jättegivande och kul.
Men
och
hur har du gjort? Du har ju svårt med mat och sådär. Hur har du gjort för att få i dig rätt, alltså mängd kalorier?
Hur är svårt med mat?
Ja, men du brukar ju liksom ha... Det har ju alltid varit så att du går ner i vikt lätt och du har svårt att äta tillräckligt mycket. Hur har du gjort för att liksom få i dig till och med kalorier? För det måste man ju... Om du tränar 5 timmar om dagen,
ja,
så måste det ju vara... Vi måste ju snacka... Vad snackar vi? 5, 6 000 kalorier eller vad är det vi...
Ja men det kanske är något sånt. Ja. Nej men jag tror att det var i min ungdom när vi började, alltså typ när jag var föräldraledig med Iris så gick jag ju ner i vikt för att jag glömde att äta typ. Mm. Men det har aldrig hänt sedan dess. Nu är jag ju en liksom välgöd medelålders man mer som håller min vikt. Men absolut, jag äter ju på ett sätt som många kanske skulle tycka var sjukt. Det är 4 stora tallrikar till, ja, 3 gånger per dag. För plus att jag dricker väldigt mycket sportdryck.
Van der Poel var ju gäst i hos Skavlan, vad heter hon? Nya Skavlan. Ja, whatever.
Han var också gäst i Springsnyggt-podden.
Ja, ja, det tycker jag mest liksom. Men han berättade ju då om att han fick såna tandproblem när han tränade som mest, för att han åt ju så mycket och så mycket godis och såna för att få i sig saker hela tiden. Och det var då.
Ja, efter ett tag så insåg han att han behöver borsta tänderna inte 2 utan 3 gånger per dag för att det ska funka. Mm. Och sen så berättade han ju om den här känslan av att man är proppmätt samtidigt som man är jättehungrig. Mm. Och det är någonting att så här, man, det är kombinationen av att magsäcken är sprängfull samtidigt som man har liksom energiunderskott. Så att man är både hungrig och mätt samtidigt. Det, liksom, och det har jag känt av lite här.
Det har inte hunnit komma precis. Ut. Liksom.
Nej, exakt. Och när vi intervjuade Nils van der Poel, det var innan hans det här träningsmanifestet hade kommit ut, han hade berättat de här grejerna, så var jag fascinerad över att under intervjun så klämde han ett rör med Pringles. Mm. Men det var någonting som han också skrev i sitt träningsmanifest, förutom att då dricka sportdryck så drack han grädde på cykeln, och efter att han hade ätit sin jättestora middag så åt han chips tills han somnade på kvällen.
Men han hade ju också det här att han skulle klara av något långt lopp med risgrynsgröt, att han skulle ha med sig såna här tuber med risgrynsgröt. Han höll på att experimentera lite med vad han skulle kunna äta och sådär på vägen. Ja, gud. Människor,
ja, men det är som du säger, jag har ju inspirerats av honom i det här roliga projektet. Men han gjorde det vecka efter vecka, jag gjorde bara en vecka. Ja. Så är det, och det har varit fantastiskt. Det ska bli väldigt mysigt att återse min familj. Och det som känns dumt är ju, alltså att vara borta från Iris och Rut en vecka, det har ju varit förut. Det är helt okej, man saknar dem, men det är lite mysigt att ha någon att sakna sådär. Mm. Men med Adrian är det annorlunda, det är första gången jag är ifrån honom så länge, och dessutom så har jag nu missat 4,5% av hans liv.
Ja, just det.
En vecka av 22. Det är svårt att ta igen det.
Ja.
Förlåt, nu får du säga det du skulle säga.
Nej, men jag har massa grejer nu som jag vill säga. Bland annat så vill jag säga att när du och Sara liksom låg med varandra, och när det blev Adrian, sa du då innan att nu älskar ska vi skapa innehåll?
Varför tänkte du det?
Nej, men för att du pratade om att du var där en vecka nu och skapade innehåll. Jag antar att det är till Springsnyggt, ja. Alltså som du skapar innehåll när du tränar, menar jag. Att det är till din andra podd.
Just, ja, du, ja. Att det var till pappapodden. Ja, precis, ja. Absolut, så, det är så här, ja. Självklart.
Ja, bra, det var liksom en...
Det vet man ju liksom så här, influencerbebisar är ju en mångmiljardindustri.
Ja.
Det är ju liksom som för en influerare som vill befordra sig själv. Det man gör genom för att befordra sig själv, det är att ge sig själv en till bebis. Det är som en befordra. Man får en liten lönebump, man har någonting och liksom Maldiverna, man har liksom tömt ut alla de där bilderna, använt dem 1000 gånger om liksom. Man har ingen mer. Så då är man nästan tvungen att ha en bebis.
Exakt. Man ger sig själv några år till helt enkelt. Jo, men det jag skulle säga var, apropå mat, så har jag märkt en grej, att jag brukar vara ganska ensam tillsammans med liksom pensionärer runt den här lådan med saker på Hemköp som snart går ut. Det finns ju liksom en hel sån hylla liksom med 50%-iga grejer eller vad det nu är, nedsatta varor. Där brukar jag stå rätt själv. Det brukar ju vara ganska fina köttbitar och sådär som ju bara blir bättre liksom ju längre de är vakuumförpackade och sådär. Men nu har jag märkt att nu börjar det vara liksom folk som ser ut lite mer som jag. Det vill säga man kan gissa att de jobbar med typ lite kanske reklam eller media eller lite mer sådana här medelklasspersoner som börjar liksom hovra runt den här. Så jag tänker att nu är undergången nära.
Alltså folk som har typ långt hår, en flisväst och ring i örat.
Typ sådana, ja. Sådana människor. Och sådana som liksom också har kanske en dunväst för 6-7 tusen från ett märke som jag inte vet. Och en välklippt frisyr och ett väl ansatt skägg. Och ett par typ jeans som är uppsydda ner till för att de ska sitta perfekt. Och ett par cleana sneakers. Sådana personer.
Mm. Vet du att jag ger kort parentes. Jag klippte bort hela vårt klädmärkes snack och västsnack förra veckan.
Men ska jag ha kvar det här då? Det här kläd...
Jag behövde säga det att du... Att man ska förstå att det var en...
Jag refererade till någonting från förra veckans avsnitt som var bortklippt. Att du pratade om din väst. Just det. Mm. Okej, bra. Men då vet ni det. Han har en väst i alla fall. Som ni kan se på Instagram. Gud. Ja, men sen så en annan grej som bara... Kortis. Det var att... I morse så, det här var någon, det här kanske du har varit med om, men det här var första gången för mig som jag vaknade i Jojos säng och Li sov i mammas.
Vänta, förlåt, ska du lämna den här reahyllan? Det var bara det, att du har märkt att jag har skett en, eller hör de ihop de här som kommer nu?
Nej, det här var bara två, det här är bara två kortisar som jag liksom.
Okej, ja, men då kan jag säga innan du lämnar den att Edvard Blom, som ju varken håller på med reklam eller har väst eller en dödskall i örat, han har ju jättelänge varit en posterboy för de här korgarna på Ica i Stuvsta centrum. Han lägger alltid upp sina reafynd. Han gör det väldigt mycket.
Ja, men det känns väl också på något vis ändå. Jag vet inte. Det känns inte jättekonstigt att just Edvard Blom gör det. Och speciellt innehåller att han också bassnerar ut det till höger och vänster. Hur som helst. I morse så vaknade jag i Jojos säng och av att Jojo kom in och väckte mig och bara hej hej gulligull. Och det var jättemysigt alltihop. Och sen så sa han att jag väckte mamma också. För hon låg i Mannes säng. Så då hade alltså jag sovit i Jojos säng. Li sovit i Mannes säng. Och barnen hade sovit i våran säng. Det känns ju som någon slags nytt. Jag vet inte vad det är för någonting. Var det?
Nej. Varför blev det så då?
Ingen aning. Jag somnade i Jojos säng för att det var den som var ledig igår kväll. Vi spelade in på lördag. Så det var fredag kväll och det var bara jag och mannen som var uppe och han fattade jag det som gick och la sig i sitt rum och jag gick och la mig i Jojos rum, men sen här måste det ha hänt grejer under natten. Nu kan jag inte fråga dem för att nu är de borta på såna taekwondo träning och sen de andra har någon fotbollsmatch, så att jag får återkomma i ämnet. Men vet du vad jag tänkte vi skulle göra nu, Manne? Att vi lite så här bara kör en pappautblick så vi fläskar av den.
Ja.
Ja, det här kommer den. Då var det dags för veckans pappautblick. När Sibylla firar 90 år i branschen så gör man det med en ny produkt på menyn. Det är det är en så kallad smashburgare.
Jag älskar smashburgare.
Ja, och vad passar då bättre än att ha Björn Borg som ansikte utåt i kampanjen? Och han säger, jag kanske inte var mest känd för min smash, men nog fanns det tillfällen där även den satt, i hans kommentar. Det här är alltså Björn Borg som gör ett, nu ber jag om ursäkt till alla lyssnare som är inblandade i den här kampanjen och hit och dit, men ett lite...
Vadå, hur många av våra lyssnare är inblandade i den här kampanjen?
Inte vet jag, det kanske är några. Jag bara vill braska för att det känns lite pajigt, det här samarbetet.
Alltså, Digge Zetterberg?
Kanske. Hon jobbar i fri mot Schweiz nu för tiden, så jag vet inte. Okay. Det är väl med Federer. Men det känns ju lite så här, Björn Borg gör, det är lite cykel på köpet. Man får lite Doggy Doggy Lite och vibbar när han gör liksom ett samarbete med Sibylla för en smashburgare med pommes, med zäta. Det är liksom ja, och sen så är det också är hans son då, Leo Borg, med. Leo Borg är ju mest känd då för att han är Björn Borgs son och för att han är alltså hyfsad på tennis. Och när jag säger hyfsad, då menar jag att han är runt, han är ungefär på plats 600 på världsrankingen. Att jämföra med sin årskamrat Carlitos Alcaraz, som är då lika gammal och som är på plats 1 i världen. Det är lite skillnad mellan dem. Men,
ja, men plats 600, var är man nu för tiden? Alltså förut så var ju topp 10 i världen, så var man topp 10 i Sverige och vice versa. Men nu är det ju inte så längre. Hur är man i Sverige då, om man är 600 i världen?
Vi har ju bröderna Ymer, de ligger ju runt 100, mellan 70 och 200 ungefär i världen. Och sen så har vi väl en kille till som ligger runt 300-400. Jag tror att han skulle väl, på världsrankingen nu i Sverige, så kanske han är femma. Typ.
Femma i Sverige?
Ja, typ.
Han är ändå en högst habil tennisspelare.
Ja, det är han ju. Alltså, jag menar, om man jämför med...
Som säkert kommer jobba som typ pro på någon klubb i Marbella eller sådär.
Det är det man undrar, vad, han, vad, vad som är själva grejen med hans satsning. Men det här är ju då som är... För han är ju lite med i den här kampanjen, och det finns någon sån här twist som är så här nästa generationen och så hit och dit. Och då känner man ju så här, okej, ett, Björn Borg... Ja, han låg ju liksom, han låg väl egentligen aldrig på plats 600 i världen överhuvudtaget. Han känns som att han, han började på
till och med mot, när han spelade mot garageväggen så hade han bättre ATP-score än så.
Ja, och han gör då det.
Han har tjänat $32,000, Leo Borg. Ja. Det är inte så mycket under hela sin karriär.
Nej, men då undrar man ju mycket då. Då kan man ju tänka sig att pappa Borg då lägger in en del pengar i hans tennissatsning. För det, gudarna ska veta, det är dyrt, hålla på och åka runt och sådär. Så att då kan man ju misstänka att det här är en, att Björn Borg gör ju inte det här. Jag har svårt att tänka mig att han gör det för sin egen skull. Jag tror att han har det ganska liksom, sitt på det torra ekonomiskt. Jag tror ju att,
ja, det borde han göra.
Att det finns liksom någon kanske att han gör det här för att finansiera sonens satsning lite grann. Alltså så att det liksom är och då tänker jag, alltså vad man gör för sina barn, det är väl lite grann frågan här. Och liksom, vad går gränsen? Och om du känner så här på rak arm att det finns någon gräns för vad du skulle göra för dina barn, och om det här är det liksom ultimata exemplet på det här begreppet curling, då är det liksom lite ursprungliga negativa bemärkelsen. Nu har ju vi gått igenom i podden här, eller jag har gjort, eftersom jag har citerat Bo Helg, skov och låg affektivt beteende och vikten av curling i olika situationer. Men om man tar det liksom, den ursprungliga curling som något negativt, är det här det yttersta
Ja, men du
beviset?
Tänker att alltså att Björn Borg gör det här för Leo Borgs, alltså de här pengarna går oavkortat till Leo Borgs tennissatsning?
Alltså, jag tänker att det är så här, jag har så svårt att tänka mig när Dogge gjorde Cykel på köpet och allt det här, när han gjorde alla de här ganska knasiga pajareklamerna, då kan jag ju förstå att så här, att han, jag vet hans förutsättningar, jag vet var han liksom kom ifrån och jag vet liksom vilka pengar han rörde sig med ungefär, att det är så här finns det ett jävla incitament att göra lite grann vad som helst för att tjäna pengar, alltså cashen ska in. Men i Björn Borgs fall i det här läget så har jag svårt att tänka mig. Jag har svårt att tänka mig någon... Han gör ju nästan inga grejer. Alltså, man ser ju aldrig honom i några reklamsammanhang egentligen. Alltså,
helt men jag såg Kalle Schulman upp, för att Kalle Schulman på Instastories var extremt impad av Sibylla, eller Sibyllas byrå då, som hade lyckats få det här.
Ja.
Alltså det är så här en... Om man kommer på det på ett möte så är det så här, ja, det är väl bra med Björn Borg och Smashburgen, men det är helt omöjligt.
Ja.
Så det var imponerande. Så, men sen så la han upp att Björn Borg hade gjort en dålig reklam. Alltså bara för målarfärg. Där det inte ens är någon... kopp, utan man bara står bredvid den här målaffären och sådär. Så att han verkar ha ju sålt sig rätt billigt även tidigare.
Jaha, det finns en historia. Det visste
ja,
inte jag.
Visst. Jag och han gjorde redan under sin aktiva karriär, gjorde han så här en skitdålig läckerolreklam och sånt där.
Ja, han kanske
han
har
varit billig.
Det är jag som har någon slags bild av att han liksom är det här coola fila.
Ja, man har ju det
fila,
ändå.
Och sen så, för det är ju hur cool som helst, alltså hans fila-spons. Mm. Och sen så också att han ju grundade alltså varumärket med sitt eget namn som han sen sålde, Björn Borg, som ju är, jag menar, det är ju ganska långt ifrån Cykel på köpet och Smashburgare på Sibylla, så det är möjligt att han
ja, verkligen.
Men om vi nu säger nu, vi ponerar att han gör det här då som,
ja,
som en
jo,
del
men så är det nog.
För att finansiera sonen, så att, eftersom sonen,
ja, och Leo ska vi säga, han gör ju en jättesatsning när han säger om 3 år ska han vara topp 50.
Ja, och han är med
spelar
i
bra
reklamkampanjen
i Stockholm Open och så.
Det är ju bilder på dem båda när de sitter och äter tillsammans i reklamkampanjen. Så att, och Leo, jag tror jag har väldigt svårt att tänka mig att Sibylla skulle satsa på Leo Borg. Alltså, liksom, i en sån här kampanj. Så då tänker man ju så här, ett, vad drar du för gräns? Vad skulle du göra för dina barn? Och två, är det här liksom det ultimata beviset på det här ursprungliga curling-begreppet? Över till dig, Manne. Varsågod. Kommentar.
Alltså det är lite för hög abstraktionsnivå för den frågan.
Tycker du det? Alltså jag undrar vad jag skulle dra gränsen.
Vad skulle jag göra för, alltså du menar att Iris, hon håller på att träna jättemycket. Hon satsar på sin cheerleading-karriär och vi har inte råd att hon ska åka till USA ett år och satsa.
Skulle du, behöver ställa in pengar upp som ett manligt glory hole?
Nej.
Finns
nej,
det?
Det skulle jag inte göra. Ja, det är klart det finns.
Ja, men tror du att det finns en intresse för kvinnor att komma till ett manligt glory hole? Alltså att det är liksom en...
Nej, anonym... snarare hos intresse hos män.
Ja, men ja, okej, att du skulle tillfredsställa män, menar du?
Ja.
Ja.
Alltså jag tror... Jo, men det andra finns väl också, men jag tror att jag skulle inte tjäna så skitmycket pengar. Nej. Alltså det skulle vara bättre att det inte var ett glory hole då. Det skulle vara bättre... Alltså om någon till äventyrs skulle vilja göra någonting sexuellt med mig, så skulle nog hellre vilja ha hela mig, inbilla mig, och inte bara kuken i tål.
Så att du sätter inte... Alltså det finns inget liksom... Det finns inget egentligt likhetstecken, men det finns inte heller något stoppmärke mellan dig och prostitution vad det gäller finansiera Iris cheerleading-karriär.
Jo, men det sa jag ju.
Nej, men det skulle du inte göra. Eller skulle du det?
Nej. Nej, skulle du det?
Alltså det där är ju så här, det där är ju den eviga frågan då med liksom prostitution, att det liksom är, alltså världens sämsta yrke är en, jag skojar, men allt det där kokar ju ner till, för att man tänker så här, det finns ett litet skimmer kring så här,
kring glory holes,
kring prostitution, men det man gör får det man, ja, men alltså när jag fantiserar om det så gör det ju det.
Okay.
Men det man får tänka är ju att det kanske inte är så här 35-åriga härliga kvinnor mitt i livet som kommer och vill köpa mig, utan de kan nog få sitt...
Det skulle vara sorgligt om de var mitt i livet när de var 35.
Ja, men du fattar vad jag menar, att det liksom är, det är väl antagligen inte de som kommer och vill köpa sex av mig, utan det är väl kanske då kvinnor som har lite svårt att hitta sex, och då vet jag inte, alltså då får man ju ställa upp på ett annat sätt, känner jag.
Det här blir ett skitkonstigt stickspår. Ja.
Men det var ju för att vi pratade om vad man skulle göra för sina barn. Och...
Jo, jag förstår, jag förstår. Mm. Ja, men jag skulle säga nej till det. Jag tror att det skulle också vara så att om det uppdagades hur jag hade tjänat de här pengarna, så skulle Iris typ känna avsmak och inte vilja åka. Mm. Man skulle vilja göra någonting som hon kände djup tacksamhet för att man har gjort.
Just det. Ja, men det är svårt. Det är svårt att säga, men jag tycker nog ändå att det här är liksom att ta curlingen till en...
Vi kan ta så här. Skulle du föreläsa på barnmässan i Karlstad 3 föreläsningar per dag under en helg, alltså torsdag, fredag, lördag, söndag, så 9 sådana föreläsningar, skulle du göra det för att Manne skulle få komma iväg på sitt fotbollsläger som ni inte skulle ha råd med annars?
Ja, det skulle jag.
Ja.
Men jag skulle inte, prostituera mig. Så någonstans Nej. Mellan prostitution och föreläsning går min gräns. Och där är jag på den punkten, ja, är jävligt tydlig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag tänkte på det när jag flög hit.
Mm.
Så när jag satte mig precis, man hade tilldelats platser. Mm. Det var inte frisittning, utan man tilldelats platser. Så kände jag när jag såg att bredvid mig satt en barnfamilj med så små barn, så att de var 2 vuxna och 2 barn på 2 säten.
Okej.
Okay. Jag hade en mittgång emellan, men de var mina grannar.
Mm.
Och så tänkte jag, helvete, det här var ju en dålig plats.
Mm.
Och så tänkte jag samtidigt, helvete, vad dumt tänkt.
Mm.
För att jag insåg då att jag har lite dubbla stolar i dels den här liksom morfan. Jag har stora barn, jag är långt ifrån småbarnslivet. Jag har nått livets liksom höjd där man inte ska behöva höra så mycket barnskrik om det inte är ens egna barnbarn som skriker ju.
Just det.
Det har man liksom rätt att slippa. När jag kommer hit till hotellet i Grekland så... Jag har i och för sig inte badat i pool utan bara i havet. Men det finns massa pooler här. Och jag spanade ju genast in poolen där det stod endast för vuxna.
Mm.
Den tyckte jag verkade vara bäst.
Mm.
Men samtidigt så är jag ju en småbarnspappa.
Just det.
Som om 9 dagar ska jag åka på en utlandsresa med lilla Adrian.
Just det.
Och då är jag ju livrädd att folk ska tänka så här som jag tänkte.
Mm.
Helvete, där sitter en bebis. Vilken dålig plats jag fick.
Mm.
Och sen så brottades jag med den här. Det var ju som att det var någon schizofreni som hade drabbat mig.
Mm.
Hela tiden. För de, framförallt en av de här 2 barnen skrek väldigt, väldigt mycket. Och fick så här vredesutbrott. Så att hon inte bara skrek utan hon slogs vilt omkring sig också. Dock sittande i mammas knä. Så jag drabbades ju inte av det fysiska våldet. Hon var väl kanske 1,5 år eller så. Och det tyckte jag var jobbigt. Och jag kände att fan vad jobbigt. Men sen när jag såg någon annan runt omkring mig som tyckte det var jobbigt.
Mm.
Då tänkte jag, det där är för fan inte jobbigt.
det verkar vara väldigt komplicerat för dig det här. Det måste ha varit många känslor som rördes upp.
Ja, jag blev lika irriterad på barnet som på de andra vuxna som verkade tycka att det var irriterande.
Du måste också ha varit utmattande för dig. Alltså somnade du ifrån allting eller vad hände? Du måste liksom ha känt så mycket eller bara gick du upp i atomer?
Nej, men jag bara satt där med min inre kamp. Alltså för att jag vill ju verkligen inte att någon ska tycka det är jobbigt med ett skrikande barn. Och sen kände jag också med de här föräldrarna att de var så jävla mycket bättre än jag. Alltså de... jag hade ju fått stresspanik. Och låtit kort i rösten eller forcerad eller du vet så här. Men de var verkade vara helt lugna.
Och då blev du imponerad men också sur på dem för att de var lugna. Alltså vadå? Få tyst den jäveln.
Ja, precis. Nästa steg där så här... Och gud, vilka bra föräldrar, så där skulle jag också vilja vara. Ja. Och så bara, kan ni säga till det där barnet ordentligt så att det inte blir en bortskämd idiot?
Ja. Och sen så säga till dig själv, att också börja prata med dig själv där, att du sitter liksom...
men hjärnan började nästan koka. Så att jag försöker nu, alltså snart kommer jag väl typ... För att jag minns när barnen var yngre... Och jag ibland reste iväg ensam på tåg eller typ när jag Johannes, min lillebror, åkte till vår årliga resa till Ungern så, då, så blev jag nästan glad när jag hörde ett skrikande barn. För att jag så här, var så glad att det inte var mitt barn bara.
Ja.
Alltså dit kommer man ju sen. Alltså att man är immun mot skrik och man tycker att det man tycker också så här, den, att man djup medkänsla med föräldern känner man ju då. Så här, stackars dig.
Mm.
Det hade precis lika gärna kunnat vara jag. Och jag känner med det. Jag vet vad du går igenom typ.
Ja, men det känner
men
du inte
vet
nu
jag alltså. Ju inte riktigt vad. Nej, men jag vet inte riktigt vad du går igenom för att det är fortfarande lite abstrakt för jag har inte gjort några resor med Adrian än. Och han har inte fått nu så här skrikpaniken och jobbiga sammanhangen.
Och du är så pass dina barn är så pass gamla så att det har blivit det här som ens mor och far eller som ens egna föräldrar är i alla fall mina när de pratar om mig och min syster när vi var små så bara, nej men ni var så gulliga ni låg och sov där och vi tittade på er gulliga
precis.
Att de har liksom förträngt allting. Där är du Miri ser ut att du liksom ja nej jag minns ingen vi satt på flygplanet och sen var vi framme. Och så vet du liksom inte riktigt vad du har framför dig här med Adrian när du ser det här du blir lite kallsvettig nästan och bara oj.
Ja men exakt. Ja. Men sen så minns jag när vi åkte till Thailand med Iris och Rut och jag tyckte de var så himla duktiga och gulliga men det var just så här ett par i 60-årsåldern som satte i sig 10 stycken whisky och lika många öl och bara svor över våra barn och blev skitsura när Rut bajsade i blöjan för att vi inte liksom hade bytt den innan hon bajsade i princip. Alltså att de
kände lukten
omedelbart när bajset. Ja, precis. Omedelbart när bajset landade i blöjan så blev de skitsura för att vi inte hade bytt. Fast vi precis kände det samtidigt som de såklart skulle gå och byta.
Men sa de detta? Byt blöja för
ja! Vi kan ju byta på ungjäveln!
Typ. Nej, sa de så?
Jag skrev en krönik om det här. Alltså de var helt... De tyckte... De hade liksom köpt en charter i turistklass. Att då har man rätt till total lyx och avskildhet och inga barn.
Ja. Men det känns ju som nästa steg. Alltså att man bara går in i någon typ av, alltså då är man ju inte längre mottaglig för någonting. Alltså då har man trängt undan allt det här kaoset som du beskriver i din hjärna, att det blir för jobbigt. Så då, i och för sig, du skulle ha tagit i flaskan ju. Det var väl kanske det de gör, att man bara super sig liksom
bort. I deras fall verkade det inte funka så bra. Nej, men, men det kan ju funka.
Ja, de kanske, de söp sig till ett stadie där de inte längre överhuvudtaget hade några alltså motsatta känslor, utan då var det bara irritationen liksom.
Ja. Ja, vi får se vad som händer med det här, men jag ska försöka liksom, ja, men det kanske bara ordnar sig automatiskt när vi åker om det är på höstlovet.
Men då är ju en fråga vad du skulle uppskatta då, om man super ner sig så att man då inte längre har några motstridiga känslor, men att man antingen blir man då irriterad och sådär som de där paret som du beskrev på Thailandsresan, eller så blir man tvärtom gråtmild och börjar komma fram och bara oj, jag gulliga sjö, åh, nu kan jag få hålla lite, oj, jag kan byta blöja.
Det är ju otroligt mycket trevligt.
Du, jag hade hellre det.
Ja, men en full arg person eller en full glad person, det är klart man tar en glad person.
Okej, men det här då, man är full och arg och prostituerar sig för att ha råd med Thailandsresan på
vart? Ja, då vet jag att det är någon som har lyssnat på avsnittet.
Ja, men då undrar man ju såhär, var fan ska man dra gränsen? Nej, men gud, men det är också, du var ju en tredje grej här, du var ju också en, jag tänker när du höll på och reste själv, när du var innan barn och allting, det var ju också den personen i dig, tänker jag, som fanns nu på den här resan. Så att det var,
ja,
ju,
just det.
Det var ju den också, alltså ensam på väg ut i världen. Så det är många
mycket att hålla reda på.
Men det är väl det som är att bli äldre ju, att man bär alla sina åldrar inom sig och alla sina upplevelser, att man liksom helt plötsligt så bara, hur fan ska man sortera i det där? Vem är man nu? Är du man 21 som är på väg till Thailand eller Vietnam, eller är du liksom man 29 som är på väg till Thailand med barn, eller är du liksom man snart 40 som sitter ensam på väg med vuxna barn på väg någonstans? Ja.
Man är omöjligt allt att veta. Alltså en sak som jag tänkte på, det var att jag pratar ju i princip på engelska. Det är nästan bara britter här. För att det är höst, britterna har höstlov just nu.
De verkar ha höstlov hela landet på olika sätt, mentalt. Vad är det som händer?
ja, det är en del snack om Liz Truss förstås så där. Men det innebär att jag hänger med, i den mån jag hänger inte så jättemycket med folk. Men igår var jag på en jättelång cykeltur i bergen med britter till exempel. Och det var bara alla, eller de var skottar, men de är också britt. Jag hänger med britter, och de märker ju när jag hänger med alla dessa britter att jag inte är så bra på engelska.
Nej.
Eller snarare så här, det hade ju varit enkelt att vara så här, jag är bara dålig på engelska. Och ibland känner jag mig dålig på engelska, för jag är rätt dålig. Jag är ovan vid att prata engelska. Jag undviker att prata engelska, så jag tycker det är lite pinsamt. Men jag kan upptäcka att, men fan, jag, alltså på ett sätt är jag ganska bra på engelska. Alltså man tänker på hur många glosor jag kan. Och det kan väl varenda svensk i min ålder kan liksom tiotusentals ord på engelska. Jag tänkte på, när jag skulle gå upp till, det är britter som har hand om cyklarna här också, jag hyr en cykel, och då skulle jag säga någonting om tofflor. Då tänkte jag på att vad många ord jag ändå kan för tofflor.
Ja, men då blir problemet att man inte riktigt vet vilka utav dem man ska använda i det här sammanhanget. För att blir det konstigt då om man säger liksom så här, fel ord, alltså typ som att om jag kommer och säger liksom tofflor, då vet ju jag vad jag menar.
Ja, nej, men så där är skit ofta. Så där är skit ofta. Men här känner jag mig trygg med att det är slippers, men jag vet också att man kan säga clog, som jag inte skulle våga säga. Nej. Eller flip-flop är ju en typ av toffla. Sandal är också ett ord, men då är man uppe i, för ett sånt enkelt föremål som är uppe i ändå fyra ord som man kan. Men det var ju bara då ett som man är trygg med, men fyra ord som man kan.
Ja, men det var ju som när jag skulle säga pakistanier när jag var i England, och jag sa packies, och det var ju så här,
just det,
och det är ju värsta liksom nedvärderande, och jag bara tänkte att det var ett slangord för pakistanier, att det var som att säga typ turk eller inte vet jag vad som helst, men det var det ju inte. Så att ja, så där,
det var som jag när jag var på tågluft, då kallade jag kvinnor för hoes.
Ja, såklart.
nej, det gjorde jag inte, men vad sa jag? Sa jag sa chick. Alltså då hade man ju liksom vuxit upp med det amerikansk ungdomskultur. Just och det. De som jag pratade med då, det var någon som sa det så här, du kan inte säga det ordet, jag får inte ihop dig.
Nej.
Du verkar vara liksom en genusmedveten ung man som har kläder från Goa och är lite alternativ. Då kan du liksom inte samtidigt säga chick om en tjej. Det funkar inte. Alltså, man är helt bara lost vad gäller ordens valörer.
Ja. Ja, gud.
Och så är det väl ofta så här, när jag ska prata engelska att så här, ja, alltså, det, ibland så vågar man och vinner med att säga ett liksom lite specialord som klogg för toffla. Eller också bara att säga många fler ord. Alltså de här små ord som binder ihop meningar. Att lägga till många sådana. Att prata så elaborerat som möjligt.
Mm.
Men det kan ju alltid backfira totalt. Och sen så märker man att alltså även fast jag kan jättemånga glosor så märker jag bara att det blir så jävla omständligt om jag ska försöka berätta någonting.
Ja.
Som jag skulle berätta, vi pratade om Mussolini. Ja. För att de gjorde något maktövertagande i Grekland. Och vi kom till någon italiensk nedlagd by. Och så pratade jag om det här med att Mussolini pallade inte med att italienarna åt trekantsmackor, alltså sandwich.
Nej.
Men han insåg att han kan inte liksom kväsa det här beteendet. Så att han, det gick ut ett dekret att det skulle heta tramezzino. Och därför blir det så roligt när man går till chicka italienska café att de ändå kör tramezzino som är ändå någon slags Mussolini-macka. Som ju borde heta sandwich egentligen på italienska ställen.
Just det.
Om man inte är Mussolini-kramare. Jag berättade det här och liksom jag märkte att de fattar typ inte ens vad jag snackar om. Alltså det var... Ibland, så att jag känner ofta att det är bara lättare liksom att hålla din fucking käft, man.
Ja, och det är det som är problemet. För att varken du eller jag är två personer som håller vår fucking käft. Utan Nej. Vi vill ju snacka, vi vill ju berätta våra historier. Och då blir det liksom, det enda verktyg jag har, det är ju min liksom svada. Och då när man blir alltså det är lite som när en gitarrvirtuos får liksom fingrarna avkapade eller en pianist får liksom Parkinson. Kvar. Alltså det
ja,
blir
exakt,
liksom
så känns det.
Det blir ju så här, ja, det här
precis,
är
ju extremt beroende av det där.
Ja. Det är skitjobbigt.
Och det man märker att de tycker ju och det tycker man ju själv på något sätt även om man knappt blir känner för sig själv att om man pratar med någon som är dålig på svenska så tycker man ju att den är lite mer korkad liksom.
Exakt.
De tycker att jag är lite mer korkad bara och lite mer off. Och de är nog ändå så här mer toleranta än vad jag är när jag träffar folk som pratar knackig svenska. Så det är konstigt att vara liksom en så här, vad ska man säga, en bra dålig engelsktalande. Jag är jävligt bra för att vara så extremt jävla dålig som jag är.
Ja.
Alltså jag kan alla de här fina orden men jag pratar så lite engelska, jag pratar så dålig engelska. Och de allra flesta svenskar, många tror ju att de pratar bra engelska, men de flesta pratar väl nog ganska, jag pratar nog sämre än de flesta, men de flesta pratar ju rätt dåligt. Det enda som är bra är att jag har märkt att alltså jag har slutat att försöka, jag förut försökte alltid prata, alltså uttala så himla bra. Och jag var ganska bra på det typ när jag var utbytesstudent i England och så att prata brittisk engelska och så.
Kristoffer Lundström.
Och sen gick jag mer över till amerikansk engelska. Men, förlåt, vad sa du?
Kristoffer Lundström där, Kobra.
Ja, precis. Mm. Men sen så har jag märkt att dels så, det tar för mycket hjärnkapacitet från mig att försöka prata så här snygg engelska. Mm. Så att då blir ju själva pratandet sämre. Och sen också så tror jag det blir kognitiv dissonans hos mottagaren. Om jag låter bra på engelska men är så jävla dålig så blir det sämre än om jag står för min svenskhet och pratar som en svensk. Är det bättre och mer förståeligt att jag inte är så bra på att prata.
Ja, men det är ju hellre då att man är så här, oj vad bra du är på engelska för att prata så dåligt. Alltså att de tycker det.
Ja,
hellre
ja
att
exakt.
Här, gud vad liksom, du låter precis som en amerikansk tv-serie. Men du
har
kan
inga
inte...
ord och du säger fel. Ja. Du säger nedsättande saker om pakistanier och kvinnor.
Hello ho, can you pass me some clogs please? Typ så.
Men nu har jag har ett projekt nu att jag ska bli bättre på engelska. Så nu, den boken som jag läser här är på engelska. Jag skyr vanligtvis böcker på engelska som pesten. Och jag lyssnar på engelska poddar. Det är mitt så här, och när jag träffar Billy White, som är en person som jag jobbar med några gånger i månaden, en kock och löpare, så ska jag prata engelska med honom.
Fast det
finns ju många
honom.
Som vill på Nej, han vill ju prata engelska helst. För han känner ju, han har ju berättat att han känner exakt samma sak när han pratar svenska, att han känner sig som en femåring liksom.
Jo, men det där är ju, men det,
dum i huvudet.
Det där är ju, det är ju som han komikern också, Al Pitcher, och sen så har vi också apropå Billy White en Martin Bundock, PR-geniet, som också pratar engelska och som har bott i Sverige väldigt länge. Där gör man ju liksom, där känner jag ju att man gör dem en otjänst, för att de, där ska man ju prata svenska så att de liksom kommer in i matchen. Men jag kan känna att när, jag vet inte, apropå det här med att det är många tankar i huvudet samtidigt som snurrar, att när jag pratar engelska med folk som är från liksom engelskspråkiga länder, och jag känner mig dum, så tänker jag ju själv då att jag, så här, om jag pratar i alla fall ert jävla språk, vad fan gör ni, imperialistsvin som har bara åkt runt och våldtagit och skändat och förslavat hela jävla världen.
Absolut.
Och tvingat oss alla att prata engelska.
Det var svårt igår, för en av de skottarna som var med, han bor sedan 16 år tillbaka i Schweiz och pratar schweizertyska och franska och italienska och rätt många
men
språk.
Inte svenska.
Hans
eller?
Barn pratar fyra språk. Nej, dock inte svenska. Nej, det var ju dåligt.
Men frågan är, vilket språk skulle du lära dig flytande mot att du prostituerade dig en månad?
Det jag får välja vilket språk. Jag får inte välja huruvida jag ska prostituera mig för ett språk eller inte.
Alltså, hur långt skulle du gå för att lära dig ett språk? Skulle du prostituera dig? Skulle du vara ett manligt glory hole för att
en
lära dig
månad.
Engelska perfekt?
Är det vanliga arbetstimmar då, 8-5 prostitution?
Det är väl liksom 5 timmar träning, 5 timmar prostitution, ja, och sen är det väl liksom sova som gäller.
Ja, det, bootcamp.
Ja.
Det är väl mer lockande än att hjälpa barnen. Ja. Faktiskt, att lära sig ett språk.
Ja.
Så det kanske vi ska köra på.
Mm.
Om alla kunder är mitt i livet.
För 2 veckor sedan så pratade jag om, för vilken gång i ordningen vet jag inte, om min utbrändhet och min depression och sådär, och mitt misslyckade liv på olika sätt. Och då, som ett brev på posten, så hade då DN Kultur en granskning av mitt det här avsnittet. Nej, det hade de inte. Men de hade en granskning av traumat i media, det personliga traumat i media. De gick igenom, det var framförallt Sommar i P1, de gick igenom hur det liksom 97 började med att Dolph Lundgren berättade om sin våldsamma pappa och sin destruktiva tonårsperiod.
Mm-hmm, och han som började.
Ja, men det fungerade lite som startskottet för Sommar i P1 som vi känner det. Och så det är frågan de ställer här i det här reportaget är liksom om vi nu har nått så att säga en mättnadspunkt, en så kallad traumatrötthet som de så fint formulerar det.
Ja, det är inte så att det brukar mina föräldrar prata om att de var ju polare med Jörgen Cederberg som var en av de som startade Sommar, och då var det så här,
det var också en lång rödhårig gamäng från Östergötland som vi alla känner.
Ja, han var i allra högsta inblandad, men på den tiden så var det ju liksom att man berättade roliga historier, och det var som att man var en så här DJ i den kommersiella radion som drog lite roliga grejer så där. Så det var ju verkligen något helt annat.
Ja, det var ju också ett sätt att för, det var ju Tage Danielsson då. Det var ju på den tiden när han var liksom han blev ju aldrig speciellt gammal, men innan han blev liksom, han var ju liksom en ung kraft, och då skulle de ju föryngra, och de skulle spela lite, oj nu fick Kajsa dryck här. De skulle spela lite musik och prata lite. Det skulle liksom vara lite så här häftig radio så att säga. Men det är det ju liksom inte riktigt längre. Och då har Helmersson då i ledarsidan, han har kommenterat det här, och då tar han upp ett ganska modernt klassiskt exempel med Sanna Nilsson, jag vet inte om ni känner till det, alltså hur det liksom, hur det kan slå över ett andra
eller
hållet.
Jag läste det där.
Där det blir ett trauma.
Föräldrarna skilde sig när hon var vuxen, och så fick hon typ nässelutslag eller något.
Ja, hon fick någon nässelfeber i Thailand, att det var liksom, alltså alla ska med ljus och lykta hitta liksom, alltså sitt egna trauma, för att hela medieberättelsen bygger på, alltså, och speciellt Sommar då, på att man har gått igenom någonting jobbigt och förhoppningsvis då kommit ut på andra sidan så att säga. Och då tog Helmersson upp då lite befriande tyckte han då, tv-kocken Tina Nordström, som i en intervju i DN berättade om hur hon gräver ner sina sorger i kistor och citat stänger locket och glömmer. Om jag satt hos en skrynkeltant och hon sa, hörru du, nu öppnar vi de där kistorna, då skulle jag svara, nej, det gör vi inte alls. Och då frågade intervjuaren, men finner du ingen tröst i att prata om jobbiga saker? Näpp. Det är bättre att hålla för sig själv i en kista, men riskerar det inte komma upp ändå? Näpp, inte om man gör som jag och gjuter cement över. Och det här kan man ju skratta åt. Jag tycker det var ju ganska, det var ju väldigt roligt, och jag tycker att Helmersson hade verkligen en poäng, och jag tyckte det var kul på alla sätt och vis. Men
ja, men sen också så det tänkte nämna här en veckan när vi pratade om liknande grejer, att det fanns ju så här intressant undersökning, om det var typ någon gruvras i Irland eller någonting där jättemånga dog, och forskning som visade att de som fick kristerapi mådde mycket, mycket sämre än de som inte fick det.
Ja, just det. Ja, men det, ja. Det finns ju, andra studier som tyder på andra saker, måste
eventuellt
tillstå. Men jag bara tänker så här, om man nu liksom se förbi det här skrattet som man får under tiden Nordström, att det är lite befriande med någon som säger att de gjuter cement över och så här. Då tänker jag att då skulle ju många, om vi hade det klimatet, då skulle ju många historier missas. Jag tänker så här, Markoolios historia om sin trasiga uppväxt, som faktiskt är en av få grejer som har fått mig att liksom börja, att ögonen tårade sig när jag hörde det. Jag har väldigt svårt att se Markoolio öppna upp sig på det där sättet om det inte var ett klimat av att man i just sommar ska öppna upp sig för såna här grejer. Alltså han har ju alltid hållit käften. Han har ju tänkt att så här, det här är en sån här skam som han har burit på och någonting som han absolut inte kan prata med någon om, men han har liksom herbergerat inom sig. Han har försökt gjuta då cement över, men att det här har ju kommit ut i att han har druckit för mycket och han har varit liksom fått utbrott och på olika sätt liksom mått dåligt. Och sen så, men tack vare att alla ska prata och även så här Sanna Nilsen berättar om sin nässelfeber, har ju liksom skapat ett klimat som gör att han kan öppna upp. Och så tänkte jag på Robin Södling, som är tenniskille. Jag vet inte om han kan läsa lite ur hans bok här, ett utdrag. Juli 2011, världsstjärnan, det är lite ett sammanfattning först då. Världsstjärnan i tennis ligger i sängen under ett täcke hos flickvännen Jenny. Han skriker, gråter och hyperventilerar om vartannat. Panikångest griper tag om kropp och sinne. Han har svårt att andas och märker inte när han klöser Jenny krampaktigt i armen. Sömnlösa nätter avlöser varandra. En varelse med ansiktet gömt i huvan i den vuxna sparktecknen han fått i julklapp vandrar osaligt omkring i huvudstaden. Han vill fly. Jenny tar med honom till västkusten till hennes föräldrar, men de hinner bara stanna en kort stund innan Robin ber henne köra honom till sjukhuset där han blir hänvisad till psykakuten. 7 dagar efter segern mot David Ferrer i Båstadfinalen den 17 juli 2011, en vecka efter den sista matchbollen som professionell spelare, sitter Robin Södling på den psykiatriska akutmottagningen på Sahlgrenska lasarettet i Göteborg. Jag vill att ni söver ner mig, sa Robin. Nej, vi gör inte sånt, sa läkaren. Men det här är ett sjukhus, det kan du väl fixa. Läkaren var obeveklig. Narkos var inte ett alternativ. Robin tjatade och trugade. Ge mig något annat då, så att jag blir frisk. Och det här är ju ett utdrag i hans bok då, som har kommit. Och då, jag minns ju det här. Då kommunicerades att han hade körtelfeber. Det är ju en stark berättelse. Men då kommunicerades att han hade körtelfeber. Ja. Och det var det som avslutade hans karriär. Det var ju liksom aldrig något snack om att han mådde dåligt. Och jag tänker att liksom, hade vi inte haft det här Sanna Nilsen-klimatet, att liksom att folk berättar om hur kall skolmat de fick eller hur långt de hade till skolan eller det var för strävt toapapper eller vad det nu kan ha varit under deras uppväxt för att de ska hitta trauma, då hade man liksom då tänker jag att kanske man hade missat de här historierna som är nog så viktiga och som jag tänker också fungerar som liksom förhoppningsvis kanske hjälper folk. Och tänkte jag på en annan, för det är årsdagen här nu i veckan, var det av, jag har några bekanta som hade en släkting som tog livet av sig för ett år sedan. Och jag tänker att om färre sådana inträffar för att liksom fler vågar öppna upp sig och fler vågar prata om det, så tänker jag att det liksom är då tycker jag att Sanna Nilsen, då är jag pro Sanna Nilsen framför liksom Tina Nordström i någon slags medialt klimat ändå, trots allt.
Vi kanske behöver stå ut med några Sanna Nilsens för att få några Markoolio.
Ja, men jag tror det. Det var liksom det som var min slutsats i det hela. Och därför, och det, och då tänker jag också så här, det rättfärdigar också att jag skapar innehåll av mitt trauma gång efter gång. Det är väl också
det... Ja, fast det är väl just det som är grejen, innehållsskapandet.
Ja. Ja, precis.
Att alltså det finns ju någonting som är att liksom slita ut sitt hjärta och hålla fram det för världen och berätta om det oavsett konsekvenser. Och det är väl en annan sak att försöka liksom hålla fram vissa välvalda delar för att bli så omtyckt som möjligt.
Ja.
Det är ju en skillnad.
Ja.
Och innehållsskapandet är ju mer det här klippt och skuret för att det ska vara till så liten personlig risk som möjligt och att vinsten ska bli så stor som möjligt.
Ja, men det samtidigt är det ju svårt för att man vet ju inte var det ena börjar och det andra slutar så att säga. Att det blir liksom, jag tror att det blir svårt att välja det ena framför andra. Jag tror att jag tror att det där klippt och skurna och fläka ut sig som industri blir liksom en naturlig följd av det andra, för att man har fattat att det liksom att det är innehåll. Ett annat exempel som slog mig nu som jag kom på. Jag kommer ihåg när jag hade Nisses fredag, då hade jag ju en artist som jag liksom aldrig egentligen hört någon låt av som heter Jasmine Cara, eller hon heter väl Jasmine Cara, men hon kallades för Jasmine Cara. Mm. En ganska kort, söt tjej som jag kommer ihåg att jag var med och jag tyckte det var lite märkligt då, för att hon kändes så himla framgångsrik, men jag liksom hade aldrig hört någon låt, eller det var så här, och jag bara, jag hänger väl inte riktigt med. Och nu har ju hon släppt en ny bok där hon har kommit ut med att hon finansierade hela sin karriär på att strippa på olika så här ganska exklusiva klubbar utomlands och allting, och det här var ett jättemörker som hon bar på. För att det här var ju helt hemligt. Och det här pågick ju då bland annat under den tiden då när hon var gäst. Så att hon liksom kunde ju då ha råd med studio och så ett entourage och liksom allt annat management, för att hon var någon slags lyxstrippa. Det var ju otroligt.
Ja, måste vara extremt. Det måste ju vara en jävligt bra strippkarriär.
Ja,
för jag tror inte det är som att så här, strippar du så har du råd med att hyra studio som är typ det dyraste som finns.
Ja, men alltså på sådana stories, de kommer väl fram då, för att det är väl klart att det är något cyniskt bokförlag som tycker att den här boken är ju jättespännande och att ge ut, och hon känner sig, jo men det här kan jag ge ut för att det liksom är såklart ger uppmärksamhet och sådär, men då är det väl samtidigt så här, är det någonting jag tänker så här, är det någonting man faktiskt kan, det är som Uje Brandelius, jag vet inte om du såg den intervjun med honom i Christian Lok där, alltså, för då var det en fråga så här, liksom, hur ser du på att profitera på din sjukdom där med Parkinson, och han liksom så här, verkligen, alltså, jag kommer tjäna så mycket pengar på den som jag kan för att jag har fått den här skiten, då kan jag ju lika gärna försöka tjäna pengar på den. Och så kan jag ju känna så här, har man då levt ett skuggliv där man har haft så dålig självkänsla och mått så dåligt som man har liksom tvingat sig själv till att strippa för att finansiera sin karriär, och sen så lyckas come clean och berätta det och komma ut på andra sidan, då tycker jag, då kan man, har man all rätt i världen att typ profitera på det, på sitt trauma. Och då kommer man ju i förlängningen också få folk som försöker profitera på olika trauman som inte riktigt finns. Men jag tror att Sanna Nielsen, det är ju inte hennes nässelfeber i Thailand eller att hennes föräldrar skiljer sig när hon var vuxen som är det hon tjänar sina pengar på, utan det är ju hennes talang som artist och liksom duktig programledare. Just, för
om du har ett dåligt trauma så kommer du ändå inte tjäna pengar.
Nej,
på det.
Precis.
Så det är rättvist på det viset.
Ja, så är det. Så är det med det. Har du någonting att tillägga i veckans avsnitt, Manne? Eller känner du så här att nu kan vi gå vidare i livet och du kan liksom se till att du får dina 30 timmar träning den här veckan, och jag kan, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Vika lite tvätt, se här bredvid mig i soffan.
Jag ska skynda mig, vi håller på att hungra ihjäl. Jag ska äta lunchbuffé nu och sen ska jag skynda mig ner till stranden och fortsätta läsa min bok på engelska så att jag blir lite bättre.
Det tycker jag du ska göra. Hej!
Hej!
Jag föddes 1971 på Lönströmska BB i Upplands Väsbys kommun. Innan jag fyllde 10 år hade jag bott på 10 adresser i Sigtuna, Märsta, Umeå, Jokkmokk och Gävle. Det är därför jag inte känner mig särskilt rotad någonstans.
Jag fick två små syskon när jag var 3 år. Och min mamma och pappa hade inte så mycket tid med mig. Då fick jag ett hävdelsebehov som aldrig har gått över. Min mest kända släkting hette Harry Brandelius. Han var en berömd sångare på 40-talet. Det är därför jag alltid velat bli en berömd sångare. Jag var duktig i skolan och fick ofta beröm. Jag hade gärna fortsatt gå i skolan hela livet för att fortsätta få.
Like a raven, it's time to get this party blazing.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.